Matteus, det 16:e kapitlet, vers 13. Nu ska vi se. Då står det så här. Det som överskrift i den här bibelöversättningen som är Svenska folkbibeln, så står det Petrus bekännelse. Då Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: vem säger folket att människosonen är? De svarade: somliga säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon annan av profeterna. Han sa då till dem: och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sa till honom: salig är du, Simon Jonas son, ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himmelen. Jag säger dig, du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Vi kan stanna där. Det här är ju ett bibelsammanhang som många har misstolkat och velat göra till något annat än vad jag tror Gud ville säga genom det här bibelordet och vad Jesus ville säga. För den klippan som det talas om är ju den uppenbarelse av personen Jesus som Petrus bekänner. Och den ges ju genom ljus från Gud, genom ett uppenbarelsens ljus från Gud. Och det är alltid med uppenbarelsens ljus som Gud bygger sin församling. Vi bygger inte en församling på organisation, på om vi är duktiga eller dåliga eller har vissa talanger, utan när Gud bygger sin församling så bygger han det på uppenbarelse, på ljus. Han ger liv och ljus till oss. Och bekännelsen och uppenbarelsen från Gud, det var ju att Jesus Kristus är den levande Gudens son och att han är den utlovade Messias som skrifterna talar om i Gamla testamentet. I den uppenbarelsen som man får, som är en gåva av Gud för den människa som öppnar sig för Jesus och tar emot honom som herre och frälsare, så kommer ju Jesus in genom den heliga ande, förstår vi, genom Guds ord. Man blir född på nytt, går från död till liv och blir Guds barn och blir placerade i Kristi kropp, alltså i Kristi kropp genom den heliga ande. Och så det föds man in i. Det är ju liksom en gåva från Gud, kan man säga. Vi tar emot Jesus som en gåva. Ingen är förtjänt av det. Ingen är för dålig för det. Ingen blir utestängd, så att säga, som vill ha del i detta. Utan Gud, säger Jesus, drar människor till honom, till Jesus. Jesus sa: ingen kan komma till mig om inte min fader i himmelen drar honom. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Och det fantastiska då när vi är Kristus, det är ju då att våra synder tillräknas oss inte. Vi har alltså Jesu renhet blir vår. Hans renhet är min. Och han tog ju min synd, han tog ju alla synd på Golgata kors. Inte en enda människas synd har han inte tagit. Men däremot så har vi ju möjligheten idag att få del av Jesu renhet och rättfärdighet genom att öppna oss för honom. Och då får ju vi hans meriter tillräknade till oss inför Gud. Gud ser liksom inte hur bedrövligt dåligt Mikael har fungerat i 14 dagar, utan han ser ju Jesu renhet i mig. Och den synd som jag har bekänt inför Jesus är ju borta. Den är kastad i glömskans hav. Och det är väldigt underbart om, låt oss säga, att man har haft det lite jobbigt eller mycket jobbigt, eller att det har gått snett kanske 1, 2, 3 eller 4 år eller ännu längre. Att den möjligheten finns, att Jesus förlåter synder och kastar bakom sin rygg, och man får stå helt ren inför Gud och börja som om man aldrig har syndat. Tack vare att Jesus är ren och har levt ett fullständigt felfritt liv till skillnad från mig och oss andra. Och det är den underbara grunden som vi människor har att få komma till Jesus och den underbara öppna famn som han är, Jesus, till oss, för oss människor. Det är det som Bibeln kallar barmhärtighet och nåd. Det finns barmhärtighet och nåd. Nåd är ju mer också, det är att Gud verkar i oss och genom oss. Men Guds barmhärtighet gör att han böjer sig ner och möter dig och mig och andra människor som längtar efter den hjälpen att få. Och ytterst sett så är det faktiskt Gud som drar oss till Jesus, som vi sa. Så han har redan där börjat sträcka ut sin famn mot dig och mig för att få hjälpa oss och ha gemenskap med oss. Det var det som var början här, ja. Och i den gemenskapen vi har med Herren så läste vi här att när det bygger på uppenbarelse, på liv och på ljus, då blir det också en maktfaktor i Guds rike. Jesus sa här att han har gett oss makt att binda och lösa i himlen. Det är inte så att vi kan gå och lösa och binda lite hur vi har lust, utan det är samarbete med Jesus. Han inspirerar oss och visar vad han vill ha utfört, och vi får då be igenom det, och då verkar han. Det är väl egentligen den innersta väsenen av bön som är kraftfull. Det är att lyssna in Gud, vara inför honom. Han talar. Vi får be ut det han vill ha gjort, och då agerar han. Och då blir det kraftfullt, för han har kraft i sina händer, vår Herre, och kan göra allting som han vill ha utfört när vi samarbetar med honom. Det är bönens innersta kärna, skulle jag säga. Och där längtar jag efter att få växa och fungera på ett mycket bättre sätt än vad jag hittills har gjort. Och då ligger min förtröstan i att det kan Jesus också göra för mig och för er alla som längtar. Den möjligheten finns för oss. Det fanns två helt olika livsprinciper som är representerade med två olika träd i Edens lustgård. Läser vi det, håller med det här att göra, så jag fortsätter med att gå in på ett nytt bibelställe. Det är alltså första Mosebok 3:1. För det hänger lite ihop med det här. Det är ganska mycket kanske. Då läser man ju först här och ser att Gud varnar dig för att trädet med kunskap om gott och ont, det ska du inte äta, sa han till Adam. Till en dag du äter av det ska du dö, den dö, och så vidare. Men i vers 3 här så blir det lite, eller mycket dramatiskt. Vi kan läsa det från vers 1. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan, har Gud verkligen sagt? Ni får inte äta av alla träd i lustgården. Kvinnan svarade ormen, vi får äta av frukten från träden i lustgården. Men om frukten på det trä som står mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan, ni ska visst inte dö, men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av, och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt. Då öppnades ögonen på dem båda, och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig. Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården, och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. Men Herren kallade på mannen och sa till honom, var är du? Gud kallar även idag, var är du? Han kallar människor till sig. Han lockar på oss och vill ha oss in i gemenskapen med sig. De här två träden, livets träd som det inte stod om här, men det stod om lite tidigare, livets träd och trädet på kunskap, om kunskapen om gott och ont, är som sagt två olika livsprinciper också. Alltså livets träd representerar Guds liv, alltså Det liv och ljus som vi får in i vår ande från Gud, som den heliga ande ger, det är livets träd. Och det bygger just på uppenbarelse som vi läste om innan. Alltså att Gud antingen talar direkt till oss, det kommer ljus, eller att han upplyser när vi läser Guds ord. Det blir levande saker. Men det är alltid det liv från Gud som kommer. Och detta andliga liv som vi får då, det kan vi sprida till andra sen. Det är lite Guds tanke att vi delar det vi har fått. Man kan bara dela det man har, så att säga. Svårt att dela det man inte har. Det blir inte bra. Det gör oss också beroende av Gud. För att vi förstår att det här kan inte jag ta mig. Jag kan inte ta mig liv och ljus. Jag kan inte producera liv och ljus själv. Jag kan inte arbeta upp det. Jag kan inte anstränga mig. Jag kan inte bygga någon atmosfär som skapar det heller. Det måste ges från Gud. Och det gör oss också ödmjuka inför Gud, för att ljuset i sig när det kommer så träffar det ju mig. Och jag ser då också vem jag är inför Gud, att det var inte så bra som jag hade önskat kanske alltid då. Om man lager inför lager skadas man av inför Gud, vilket är ganska skönt. För då kan man slappna av, för jag behöver inte förställa mig inför honom. Han ropar upp mig, var är du? Var är du Mikael? Var är du? Så vad ni heter va? Så han vill ha riktigt möte, inte att jag behöver komma och se bra ut eller visa upp någon kanske andlig attityd eller tala på ett visst sätt eller ja, någon viss ton, utan jag kommer som jag är. Han läser hjärtat. Och det är skönt att få då, när han kommer med sitt ljus, då ser man sina tillkortakommanden och brister och synder i Guds ljus. Bibeln säger, du ställer våra missgärningar inför dig, våra hemliga synder i ditt ansiktes ljus. Och det är skönt, då faller maskerna så att säga. Då bör man inte göra som våra förfäder här gjorde, de skapade, står det att de hade höftskynken åt sig, fikonlöv var det till och med, de använde sig av, alltså de försökte gömma, de såg att de var nakna, man tog på det andliga planet så hade de inte Guds härlighet längre, det var inte liv och ljus utan det var, de stod där nakna så att säga, om man tar det andliga planet på det här, det är ofta flera bottnar i Guds ord. Det andra är ju kunskapens trä om gott och ont. Och det är ju egentligen kunskap som man tar sig oberoende av Gud. Alltså vi konstaterar just att livets trä, det är det liv som, alltså det representerar livet från Gud. Och det innebär att alla andra vägar blir ju fel. Alltså om jag inhämtar kunskap oberoende av Gud, alltså själv, då måste det ju ske genom att jag studerar in saker intellektuellt genom själen, alltså mitt förstånd. Men det behöver inte då, det är ju ökad kunskap, jag kan mycket mer, men det ger inte andligt liv. Och här är alltid fällan för människor, att man kan läsa in saker på två sätt. Ett, att man söker Gud, söker en förvandling i sitt liv, han uppenbarar och talar. Och det andra, att man tar en genväg och så plöjer man en bok och hoppas att det ska ge samma resultat. Men det gör inte det. Och det är lite svagheten vad ska vi säga, studier inom teologiska grejer. Det kan ibland alltså leda till mer andlig död än vad det leder till liv. För den risken finns alltid att man kan göra, inhämta samma kunskap som Gud vill ge med uppenbarelse, men man hämtar det förståndsmässigt. Är ni med på vad jag säger? Ena kommer genom själen, det andra är liv från anden, när Gud matar på. Men det är inte samma resultat. För det kan inte, det ena sprider andlig död och det andra sprider liv. Och har man mycket kunskap så är ju risken också att man blir oberoende av Gud, för man är ju rätt så förståndig. Det ledde ju till för våra förfäder här också. Det bröt ju relation med Gud. Den kunskap de hade fått av ormen i det här fallet ledde ju till att det bröts med Gud. Han matade in sina kunskaper med den ondska. Och vad det riktigt innehöll vet jag inte. Det stod ju inte i detalj, men man fick i alla fall förstånd av det, stod det va. Man fick förstånd av det. Och det var därför som var så lockande. Men det var fel källa. Det var inte Gud som var källan till den kunskapen. Och då blir man oberoende av Gud. Och det blåser gärna upp personer. Man får självförtröstan istället för beroende av Gud. Det blir inte ödmjukhet utan det blir snarare lite uppblåsthet. Va? Så det är lätt att den falska genvägen, den lockar gärna Satan oss att ta. Och Som sagt, faktamässigt kan det vara samma innehåll. Man har lärt sig samma sak, men det ger inte andligt liv. Så resultatet blir stor skillnad. Även Jesus frestas i det här faktiskt. Vi kan titta på det i Matteus 4:1. Det är ju så att det är många bottnar i Guds ord. Så det innehåller oftast en fysisk sak och sen så innehåller det en andlig botten i det hela. Jag tänkte nu tala lite om den andliga botten i det hela. I Matteus 4:1 där så har ju Jesus, ja, vi kan läsa där. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frestas av djävulen. Alltså det var i Guds tanke att han skulle frestas. Det är viktigt att lägga märke till det. Anden förde ut den för att frestas. När vi frestas av Gud, eller av Satan, när Gud låter oss göra det, så är det för att han vill ha något utfört i oss. Så det är inte bara bara av ondo, så att säga, utan vi lär oss välja, vi lär oss urskilja saker och ting, vi lär oss se saker vi inte förstod innan, just för att vi har ett val. Har man bara en sak att välja på, då behöver man ingen skärpa, för det är bara att ta den enda saken man har. Men har du två saker så måste du veta vilket är rätt, vilket är fel. Och då behövs det ju en skärpa och ett tilltal från Gud. Och när han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till sist hungrig. Då kom frestaren och sa till honom, om du är Guds son så befall de här stenarna att de blir bröd. Jesus svarade, det står skrivet, människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Alltså i den andliga botten, alltså du frestar Satan oss ungefär så här. Den här stenen som är död, alltså ta en död sanning och så ger de liv. Alltså, ta någon sanning här från vad som helst så ska det bli liv. Men det blir inte det om det inte är Gud som andas på det. Jesus svarar så här, människan lever inte bara bröd utan varje ord som utgår från Guds. Men man kan inte ta något som är dött och ge liv själv. Utan det måste vara Gud från början som matar på och ger liv. Även i en andlig sanning så att säga. Och det här är, vi lever ju en tid då det är så mycket av andlig, ska vi säga, saker som är sanna kanske. De kan vara bra, det är mycket om psykologiska, moraliska och sådana saker som läggs ut på nätet. Men det behöver inte rimligtvis vara en källan från Gud. Så för dig och mig så är det väldigt viktigt att vi går till källan, till Jesus Kristus, till Gud och också till hans ord. Så att han får göra, ge det här livet som ingen annan källa kan ge. Vi kan få samma kunskap någon annanstans. Jag har ibland fallit i fällan att göra så nämligen. Så jag känner igen det, att det blir tomt och livlöst. Men jag är lite bredare i huvudet så att säga. Man vet lite mer. Men det är inte det som Herren har tänkt. Han har tänkt att få vara oss nära. Och få verka i och genom oss. Och få sprida det liv som bara han har. Som vi inte kan ta oss på något sätt. Utan det ger oss. Herren ger oss det livet. Så det här längtar jag efter att få växa i mer och mer. För jag ser att det enda vägen framåt. Det enda vägen framåt att få förvandling i sitt liv själv också. För att jag pratade ju det förra gången här att Herren vill ju också verka genom oss. Och då är det ju mycket vad han har gjort för att han ska kunna ta över, om man så säger, det liv och flöda genom oss. Och vara det liv som jag inte kan vara. Han vill vara givaren av allt gott, han vill vara genomföraren av allt gott och vi får liksom vara i honom och han flödar genom oss utan vår ansträngning. Gud har inte tänkt så här att nu ska du och du skärpa till det här och göra det här lite bättre. Det är inte kristen tro. Kristen tro att öppna sig för Jesus så får jag verka i och genom dig och göra det inte du kan. Det är en väldigt, väldigt skillnad. Kom till mig ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag er vila. Lära mig, jag är mild och ödmjuk. Då ska ni finna ro för era själar. Alltså han vill verka själv genom oss. Det pratade jag om förra gången, men det kan ju vara väl värt att och säga igen. För att vi människor är ju så troende på att vi själva har resurserna som vi inte har. Tills vi då stångar oss blodiga och märker att det här funkar ju inte. Och då upptäcker vi till vår stora glädje att det där Jesus vill ge hela tiden. Men han är den store givaren, det är han som är genomförande, det är han som är det eviga livet. Det är han som ger av allt gott. Vår liksom grej att öppna oss för honom, koppla ihop med honom, bli beroende av honom. Och där är ju oftast kampen, eller hur? Det är ju, människan är ju sedan syndafallet beroende, eller vad säger, benägen att vilja styra sitt liv själv. Oberoende av Gud, och det är ju början till våra problem egentligen. Skulle vi häkta ihop med Gud på samma sätt som både Jesus och många av de äldre som Paulus och de här, då skulle ju livet se mycket annorlunda ut, tänker jag mig, i våra liv. Men den möjligheten har vi att få häkta ihop med Herren, och han är mäktig att göra vad han har tänkt sig. Jesus var ju fantastisk på det här, för han är samtidigt ren i hjärtat, så han hade ju inte det här syndadefekterna som jag och du får brottas med jämna mellanrum. Så då tänker man, det hade ju gått väldigt bra för honom att agera rätt så fritt och obundet. Men han säger ju inte riktigt så. Om vi går till Johannes 5:19 säger Jesus så här. Han blev ju kritiserad här då för att han gjorde någon frisk. Det tyckte de inte var bra. Eftersom att, ja, jag tror de var avundsjuka helt enkelt. Jesus svarade, amen, amen säger jag er. Sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser fadern göra. Ty vad fadern gör, det gör sonen. Fadern älskar sonen och visar honom allt vad han själv gör. Och större gärningar än dessa ska han visa honom, så att ni kommer att häpna. Och flyttar man lite fram till 30:e versen säger han igen. Jag kan inte göra något av mig själv. Eftersom jag hör dömer jag och min dom är rättvis. Ty jag söker inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig. Här är lite chockerande att han kan inte göra något av sig själv, säger han. Och då måste vi ju tro att han inte ljuger. Utan han var, Jesus hade verkligen lagt av sig. Hur ska vi säga som det står i Filipperbrevet. Jag ska se så jag inte citerar fel. Men han la verkligen av sig sina förmåner och för att vandra i tjänargestalt. Han var till i Guds gestalt, men han räknade inte tillvaron som Gud som ett segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Och här säger han ju det verkligen, att jag kan inte göra något av mig själv, utan vad jag ser fadern, det gör jag. Alltså det Gud uppenbara, det fadern uppenbara för mig och vill göra genom mig, det gör jag. Jag hittar inte på egna saker. Jag har ingen egen agenda. Jag har ingen egen kraftkälla att ösa, utan jag öser ur den heliga ande. Och det är förklaringen till att Jesus inte gjorde några under innan han blev andedöpt. Då han gick in i Jordan så blev man ju också andedöpt, minns vi ju. Duva sänkte sig ner över honom. Och innan dess så har vi egentligen inte någon, det finns ingenting skrivet att han gjorde några gärningar innan dess. Och det troliga var att han hade, att han inte gjorde det, för han var invigdes i tjänst då i samband med andedopet, utan han hade ju sin fullkomliga relation med fadern förstås, men det hade inte uttrycket då att han gick in i tjänst än. Och det är ju väldigt trösterikt egentligen, tog det Jesus 30 år av förberedelse, får ju vi ibland tycka vänta innan man får gå in i saker och ting, men då bör man ju tänka på att det tar ju tid att mogna. Det tar ju tid att lära sig och skilja på vad som är av Gud och vad som är annat. Om Jesus behövde 30 år så kanske jag behöver ännu längre tid, tänker jag. Förmodligen behöver jag det. Sen får vi ju växa i uppgifterna och sånt där vi har också naturligtvis. Det är inte så att Gud söker bara fullfjädrat. Men i en sån här stark tjänst som Jesus som ensam messias, då behövdes det ju tid att förbereda sig. Johannes döparen fick en lång förberedelsetid också faktiskt i öknen och käkade gräshoppor och honung. Det var ju lite speciell utbildning där kan jag tycka. Men det var ju också en speciell tjänst faktiskt. Den var ju inte lätt att stå i, han miste ju huvudet på den tjänsten. Just det. Men Gud är god, han vill leda och hjälpa oss. Det finns underbara verser i psalmerna vet ni. Och psalm 25 talar om det här också, hur Herren vill leda oss. Gud är ju ganska naturlig när han talar och leder oss. Det är inte så att det är konstigt och vagt. Han talar till våra inre, han uppenbarar saker, öppnar saker, man förstår saker. Ibland kan det vara mera tydligt han talar. Men ibland så får man bara ge sig till ro, för man vet inte. För han talar inte på beställning alltid precis direkt när jag önskar. Utan ibland så kan han vänta lite och det känner ni säkert till, skapa lite desperation i oss. Så att vi börjar söka honom lite allvarligare. För att, och då kommer jag, ja, för att lära känna honom och få veta vad han vill. Och det tror jag han jobbar i mitt liv nu också. Att söka han lite allvarligare än vad han gjort tidigare. För att det är mycket som händer just i den här närheten med Herren i våra liv. Som inte kan hända annars. Så det tror jag också är en anledning till att Herren inte svarar direkt. Han kan få leda oss in ibland i lite, som det kallas, ökentider. Vi får söka honom och lära oss skilja saker på saker och ting. För att vi ska längta mer efter honom kanske än efter de saker vi önskar få av honom. Så att säga. I psalm 25 från vers 8 står det så här. Herren är god och rättfärdig. Därför undervisar han syndare om vägen. Han leder det ödmjuka rätt. Han lär det ödmjuka sin väg. Alla Herrens vägar är nåd och sanning för dem som håller hans förbund och hans vittnesbörd. För ditt namns skull, Herre, förlåt min missgärning, ty den är stor. Den som fruktar Herren får undervisning av honom om den väg han ska välja. Hans själ ska bo i det goda och hans efterlevande ska ärva landet. Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom. Sitt förbund gör han känt för den. Ja, vi kan stanna där. Här ser man att Herren vill gärna visa oss och dela saker med oss. Det var några saker som vi behövde vara. De ödmjuka, säger han. Man måste ödmjuka sig så pass så att man ger Herren tid att tala åtminstone. Och i den värld vi lever i, det bara flödar in information, så märker jag att det kan vara ganska svårt för egen del ibland att skärma av sig lite. Tycker ni det också kanske? För att det är så mycket som kommer mot den. Och då får man medvetet kanske stilla ner sig och avsätta tid för att låta Herren tala och forma och tala genom ordet. Och där är det en kamp, märker jag, i mitt liv. Och det har ni säkert också, för det är så mycket som pockar på en. Men det var som jag pratade med Peter här innan, att ni åkte i bilen, att man, för att kunna gå den vägen så måste jag välja bort den vägen. Jag kan inte gå på båda vägarna, så det är mycket att man får sålla, va? Man får lägga undan något för att vinna något annat. Man kan inte hinna med allting, som de brukar säga. Och lite så är det ju. Det är svårt att hinna allting. Och det är ju en form av ödmjukhet, så att säga, att ja, Herre, jag kan inte det här själv. Det här med livsval är för svårt för mig många gånger. Du måste hjälpa mig, Herre. Jag ser inte. Jag vet inte vad som är rätt, helt enkelt. Och att med största allvar vänta tills Herren talar. För han kanske inte talar ens första månaden. Men han talar. Men han talar när han talar. Inte när jag. Jag kan inte få honom att tala på beställning. Men jag kan söka honom. Och ibland så börjar han ju tala om andra saker, då märker man, än vad jag önskat. Om jag till exempel ber om helande, som jag har gjort här, så börjar han tala om min vandring med honom. Jaha, det var ju kanske inte, jag vill ju bli frisk, det var ju där. Men då börjar han prata om saker som börjar se annorlunda ut, till exempel. Och då får man ju tacka Herren för det, för det hade ju, ja, det är ju viktigare egentligen, va. Men inte så att jag slutar be om bättre hälsa, men att det är ju bättre att komma rätt med honom. För ofta är det ju så att då kan ju saker och ting falla på plats längs vägen med honom, så att säga. För han kan ju möta ande, själ och kropp. Ja, allt kan han ju ordna till. Va? Det finns inga gränser på vad Jesus klarar. Skulle något vara omöjligt för Gud, sa Jesus, det går inte. Allt är möjligt för honom. Det svåraste Gud har, det är att få tag i våra hjärtan. Får han det, så finns det ju inga gränser. Någon sa till Del Moody, den här gamle predikanten, ni har talat om honom från USA, han var ju, ja, egentligen helt outbildad, han var skoputsare eller något liknande. De har hittat hans brev, han gjorde inga avstavningar, ingenting, han bara skrev en där. Ja. Så han hade inte någon briljant utbildning att falla tillbaks på. Men vid något tillfälle berättar historien att han jobbar väl där som skoputsare, och så sa någon till honom: ännu har inte världen sett vad Gud kan göra genom den man som ger sig helhjärtat åt honom. Det där grep del mod, alltså jag ska bli den mannen. Och resten är historia, det skakade sin hel kontinent liksom, där han började predika. Han fick ett möte med Gud. Han tror jag gick i Manhattan av alla gator där, det var ju på den tiden häst och vagn och sånt där då. Och Guds ande bara föll stenhårt, så kom över honom. Så liksom han var tvungen att be Gud, måste du stänga av alltså, för han kunde knappt på bära det där. Efter det så predikade han samma predikning han hade haft innan. Men nu låg ju folk slagna i syndanöd. De grät och liksom ville bli räddade va. Så skillnaden var Guds närvaro helt enkelt. Det var inte att han hade fått några nya uppenbarelser på det sättet. Han predikade, men Guds närvaro var skillnaden. Det är ett exempel på vad Gud kan göra. Så att om det finns här som känner att ja, med mig kan Gud inte använda, jag har ju varken det eller de talangerna, så är det inget hinder för Gud. Absolut inget hinder. Mose, vet ni, det nämnde vi också. Han ville ju nästan slippa kallelsen, lät ju som i början. Jag är en trög tunga. Sen vem du vill, vem är annan som du vill. Men Gud sa, blir vi bred, står det. Vem gör folk seende, och vem ger dem hörsel och syn och så vidare. Det gör jag. Så att det var ingen begränsning om man har en trög tunga eller om man... Gud kan använda alla människor på det sätt han har tänkt. Och det sköna är att det är en kallelse är ju inte, vad ska jag säga, mer värd i Guds ögon. Han har ju tänkt olika saker för oss. Någon kanske får en mer framträdande roll måhända, men det innebär ju inte att de andra är obetydliga. Utan tvärtom, de kan vara mer betydliga i vissa sammanhang. Och då tänker jag inte minst på bönetjänster. För Gud har ju gjort sig på det sättet beroende av dig och mig. Det låter konstigt. Kan en allsmäktig Gud bli beroende av människor? Ja, han kan ju på något sätt i det han skapar begränsa sig själv till förmån för ett samarbete med människan. Och det verkar ju som Gud har gjort det. I och med att när folk ber, då agerar Gud. När folk vänder sig bort från honom, då blir det torka, då kommer mörker och det händer inte mycket av positiv natur för folket eller för landet eller för personen själv. Så att på det sättet förstår vi också genom Jesu undervisning att ni ska be, tillkommer ditt rike och ske din vilja. För om det vore onödigt att be, då skulle han ju inte be oss att be. Om det skedde av sig själv så att säga. Om Guds vilja skedde ändå, utan bön, utan kamp, då hade Jesus inte själv levt i bön och kamp och bett oss be och vaka i bön och allt vad Paulus och andra skriver. Om det var så att det skötte sig självt. Ja, men Gud är allsmäktig, säger någon. Stämmer det? Men det innebär inte att det fungerar på jorden för det. För det står att hela jorden under den ondes våld. Och där är församlingen satt att tillsammans med Gud, som vi börjar läsa här, både binda och lösa och be för saker, att samarbeta med Gud, att få in på raden, Herre, vad vill du vi ska be för, och lyfta saker och lyfta saker som vi själva börde för, och Gud har sagt att han bönar oss, han svarar oss. Där ska vi vara som änkan, att vi ropar och ropar, mer eller mindre tröttar ut fienden då. Fienden i vårt fall är ju fienden, själafienden så att säga, den onde. För när vi ber, då sträcker Gud ut sin starka hand, sänder ut änglar och hans ande börjar röra i saker och ting. Och då måste han ju flytta sig, när ljuset kommer flytta sig mörkret, det är andliga lagar. Och därför är ju kampen många gånger i mitt sinne och säkert i eran också att man ska göra andra saker än be. För just bön är det som kamp kring. För Gud gör ingenting som inte svar på bön. Och det är något som Guds ord inskärper på nästan alla områden. När Israels barn föll av från Gud, då hände det inte mycket. Jo, då hände en sak, de blev fångenskap i allmänhet och blev bortförda. Och samma sak hände för oss, då kommer vi i fångenskap andligt sett. Tittar vi ut över samhället idag så ser vi att det är fångenskap.
Mörker sprider ut sig, det är våldsbrott där, ni vet själva. Sprängningar och skjutningar är tyvärr blivit allt för vanligt. Det är fångenskap, om man nu tar det, en andlig bild av det hela. Det är inte så Gud har tänkt att det ska vara. Men Gud lever, Jesus lever, så det går att be. Vi kan ropa till Gud om en förändring och vi tror på en förändring, för Jesus vill ge en förändring. För både individer och för vårt land, och för vårt folk och för andra folk. Ja, Gud är god och han vill göra det som är gott i samarbete med oss själva. Det här talar ju salmer om också. Jag försöker läsa mycket här, för det är så gott att ankra sig på Guds ord. För Jesus har sagt att himmel och jord ska förgås, men mitt ord, det ska aldrig förgås. Så att när det stormar för dig och mig och livet inte går som man har tänkt sig, så kommer det här ordet, kommer Gud inte ta bort, det kommer hålla. Och när Gud gör någonting levande ur det här, som jag upplever tillhör mig eller dig, så får vi ta oss till oss och bygga våra liv och vår förväntan på det. Att det står över våra omständigheter faktiskt. Nu menar jag inte att man ska vara dumdristig och liksom, vad ska jag säga, sådana här, jag vet, människor har hittat på att göra saker som inte är så klokt, bara för att man står på ordet så har man vållat sig själv mycket skada. Det är inte det jag pratar om riktigt, utan det är ett löfte som bär en, att man tackar Gud för det och lever i förväntan. Även om man samtidigt kanske, som i många fall, fortsätter ta, om man säger, diabetesmedicin. Det ska man inte kanske ta bort bara för att man, om inte Gud absolut säkert till 100% har talat det, för att annars kan man ju vålla sig skada. Det har ju hänt att man har, människor har gjort det, va? Så det gäller att inte vara dum, utan ett mirakel som Gud har gjort, det håller att pröva, så att säga. Det håller, det ska ju förverkligas också. Det ska inte liksom, ja, ni förstår, jag ska inte vara dum, va? Utan och gå mot sunt förnuft på det sättet. Men klart, säger Gud saker som är sunt förnuft, som går på vatten i Petrus fall, då ska man kanske inte tveka dem. Men jag rekommenderar inte allmänt folk att gå på vatten, så att säga. Det brukar inte fungera riktigt. Annat om det är fruset förstås. Då kan det fungera bra. Psalm 81 och från halva vers 6 där. Det talar just om hur Gud vill leda oss. Jag hörde en röst som jag inte kände. Jag lyfte bördan från hans skuldra. Hans händer blev fria från lastkorgen. I nöden ropade du och jag räddade dig. Jag svarade dig, höll i åska. Jag prövade dig vid Meribas vatten, Sela. Hör mitt folk och låt varna dig, Israel, om du ändå ville höra mig. Hos dig får inte finnas någon annan Gud. Du ska inte tillbe någon främmande Gud. Jag är Herren din Gud som har fört dig upp ur Egyptens land. Öppna din mun helt så att jag får fylla den. Men mitt folk hörde inte min röst. Israel lydde mig inte. Då lät jag dem gå i sina hjärtas hårdhet. De fick vandra efter sina egna planer. Om mitt folk ändå ville höra mig, om Israel ville vandra på mina vägar, då skulle jag snart kuva deras fiender och vända min hand mot deras ovänner. Det som hatar Herren skulle krypa för honom, och deras tid skulle vara för evigt. Han skulle ge folket bästa vete att äta. Ja, med honung ur klippan skulle jag mätta dig. Man ser här Guds sorg i hjärtat. Åh, att folket inte ville följa mig. Att de inte ville söka mig. Jag skulle med lätthet ändra på allting. Han ser här, om de bara öppnade sig. Allt skulle jag ändra. Fienden skulle få flytta sig. De skulle jag kuva ganska fort här. Och det här är ju en underbar möjlighet för dig och för mig. Att Gud är ju densamma idag. Han har samma möjligheter att ändra vår dystra läge i landet. Att ändra saker och ting i våra liv och på det personliga planet. Så att Guds sorg här är att folket inte riktigt ville öppna sig för honom. Och det kanske är hans sorg över mitt liv ibland också, tänker jag. Men jag, som jag berättar för er, att han då börjar, Herren börjar lyfta och peka på saker som han vill göra i mig och i våra liv. Så det är inte att Gud är svag, utan vi ska koppla ihop med Herren ordentligt och vi kommer få se på saker som Gud kan göra. För när Jesus talar, då blir det liv. Då blir det liv som livets träd. Då händer det saker. Vi kan ta ett exempel på när Jesus talar här, vad som händer. Vi kan ta från Lukas 7. Här möter vi ju en väldigt hopplös situation alltså. Ibland hamnar vi i hopplösa situationer. Det är liksom förhållandena som vi lever i ser nästan döda ut så att säga. Men i det här sammanhanget så var det verkligen så. Från vers 11 läser vi här. Det var alltså riktigt kört. Därefter begav sig Jesus till en stad som heter Nain. Och hans lärjungar och mycket folk följde med honom. Just som han närmade sig stadsporten, så då bar man ut en död. Han var sin mors enda son och hon var änka. Ni hör ju hur illa det har gått alltså. Hon har mist sin man och så hade hon en son. Det var den som skulle försörja och ta hand om henne. Det var hennes enda pensionsförsäkring, så att säga. Enda möjlighet att klara sig på den tiden. Och så dör han. Det är riktigt, riktigt kört. Men nu kommer det positiva. När Herren fick se henne, det står först också så här, mycket folk från staden gick med henne, så det fanns ju lite barmhärtiga människor i alla fall. Och det var ju väl, så man inte helt ensam hoppas jag. Men när Herren fick se henne, när Jesus fick se henne, förbarmade han sig över henne och sa till henne, gråt inte. Sedan gick han fram och rörde vid båren. Bärarna stannade och sa, och han sa det, unge man, jag säger dig, stå upp. Då satte sig den döde upp och började tala. Och Jesus gav honom åt hans mor. Det greps alla fruktan och prisade Gud och sa, en stor profet har trätt fram ibland oss. Och Gud har besökt sitt folk. Det här är ju så gripande tycker jag. Att Jesus förbarmar sig över dig och mig. Över vår situation, över människor. Han ser oss. Och han vill tala liv. Jag blir så glad att höra att det är en som har fått sin dotter som har mött Jesus här. Och blivit född på nytt. Och fått evigt liv. Jesus talade liv in i hennes liv fast hon var levande fysiskt. I det här fallet hade han dött. Men Jesus talade liv in i alla fall. Och då flyttar sig allting. När Jesus talar och händer det saker. Och det kan vi också tänka på när vi ber för människor som inte har andligt liv. Att Jesus kan tala liv in på en sekund. Och förändra mycket. Ett tilltal av Jesus som vi människor öppnar för. Förändrar allt. När ljuset kommer in. Då förändras allting. Så vi behöver inte ge upp. Och misströsta att. Att det liksom är kört. Det är aldrig kört när man har med Jesus att göra. Han har alltid möjligheter att nå människor. Han känner allas hjärtan. Han vet vad han har människor. Vi lägger pussel och försöker förstå, men det är inte enkelt. Men Jesus, han vet. Han har omsorg om dig och mig. Han har omsorg om alla människor. Han vill att alla människor ska leva med honom. Han vill inte att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Herren är underbar och god. Det är ett av de sista vers jag tar. Just hur till dig som har det lite jobbigt och känner att det är svårt i livet. Har Herren glömt mig, kanske någon säger. Och det är det första vi tänker på när det är jobbigt. Har Herren glömt mig? Tänker han inte på mig? Och vad beror det här på? Och så här. Och det är naturligt att man tänker så. Men då ska ni veta det att Jesaja skriver att Herren säger i 49:14. Men Sion säger, Herren har övergivit mig. Herren har glömt mig. Då säger Herren så här, kan då en mor glömma sitt barn så att hon inte förbarmar sig över sin livsfrukt? Och även om hon kunde glömma sitt barn, ska jag inte glömma dig. Se på mina händer har jag upptecknat dig. Dina murar står alltid inför mig. Alltså när Jesus gav sitt liv för dig och mig på korset, då tecknade han upp oss på sina händer. Det var våra synder han bar, det var oss, vårt straff han tog. Och murarna står alltid inför mig. Alltså då känner du Jesus och lever med honom, så har frälsningens murar runt dig och i dig och genom dig, för att Jesus bor där och han har inte glömt dig. Han har inte glömt dig. Jesus glömmer inte sina barn. Han är nära dig. Han vill hjälpa dig. Och han har ett syfte med våra liv som han tänker genomföra. Och han är god. Och har det varit så kanske att det har runnit iväg tid och jag har förlorat, så sörj inte för det. För Herren är mäktig att kompensera också. Han kan kompensera på kort tid vad vi har förlorat på lång tid, om man får säga så. Allt är möjligt för Jesus. Och hur han kompenserar och hur han gör, det vet inte jag. För jag är bara en liten människa. Och är tacksam och glad att jag får ha med Jesus att göra. Så att Gud välsigne dig som lyssnar till det här. Och vi ska be tillsammans och fira nattvard tillsammans här nu. Och så har jag delat de här enkla sakerna. Så kan vi be tillsammans om ni vill det. Vi tackar dig Jesus Kristus. Jag tackar dig Fader i himmelen. För din omsorg och din kärlek om oss. Jag tackar dig för ditt ord som du har, som vi får läsa ur och vi får hämta kraft ur. Jag tackar dig för att du gör det levande idag för oss, Jesus. Tack att du möter var en som lyssnar till det här ordet idag. Jesus, jag ber välsigna var en här med ett möte med dig, Jesus. Tack att du lyfter den som har det jobbigt, Herre. Tack att du möter den som behöver ett möte med dig. Tack att du tar bort självanklagelser och jobbiga tankar, Herre Jesus. Vi prisar dig. Tack att du befriar på alla plan i våra liv. Tack att du alltid vill oss väl, vårt eviga väl, Herre. Tack för din kärlek och din tålamod och din godhet mot oss var och en, Herre. Fast vi inte ens ser det ibland. Vi lägger oss i dina händer och ber att din vilja ska ske, Gud. Vi tackar och prisar i Jesu mäktiga namn. Amen.